Hej, Hasse Brontén här. Hoppas att du mår bra och att du är taggad för ytterligare ett bra avsnitt av Snutsnack. För det här avsnittet som kommer nu alldeles strax med Helena är nämligen riktigt bra tycker jag. Och du missade väl inte förra veckans avsnitt där Fredrik berättade hur poliserna i Vivalla där i Örebro läste sagor för femåringarna där. Det var ju riktigt intressant. Alltså jag gillar verkligen när folk tänker utanför boxen och vågar testa någonting nytt. Det låter ju såklart lite lökigt kanske att poliser ska läsa sagor, men när man förstod syftet så kändes det faktiskt helt okej. Ja, alltså det finns ju givetvis många bra avsnitt att bläddra tillbaka till när det kommer till podden Snutsnack. Kanske avsnitt 5 där Jenny hamnar i en väldigt svår situation där en pojke är på väg att försöka ta sitt liv. Så in och botanisera om du inte har lyssnat på de tidigare avsnitten. Det finns mycket intressant där. Snutsnack finns ju nu för tiden också både på Facebook och på Instagram och häng gärna med oss där. Glöm heller inte att trycka på prenumerera-knappen på iTunes. Sprid, dela och hör av dig till alla dina vänner om podden Snutsnack. Om det är så att du gillar den alltså, det skulle jag uppskatta väldigt, väldigt mycket. Ja, nu dyker snart avsnittet upp i dina lurar eller i dina högtalare. Du, var försiktig fram till nästa avsnitt och ha en riktigt trevlig lyssning.
1310, 1070 kom. 1310, Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Välkommen till Snutsnack, Helena.
Hej.
Hej.
Vad trevligt. Och jag får säga välkommen till dig också, som faktiskt sitter i mitt kök.
Ja, det gör jag. Jag har ju tagit bilen till Värmland.
Ja. Utanför tullarna har vi kommit fram till.
Så jag är lite nervös här.
Ja, jag var lite trött när du kom fram.
Massa konstiga varelser här,
ja,
med konstig
visst.
Hud.
Så är det. Mycket päls är
ja,
det här.
Mycket päls, ja. Supertrevligt. Vi har hunnit prata lite, så här, lite grann innan vi sätter igång här. Mm. Så det jag vet här från vår liksom, mejlkontakt och så här, att du är ju en ex-polis.
Mm. Jag slutade som polis i maj och jobbar nu på privata sidan, helt enkelt. Ja, vad ska man säga om det?
Ja, vad ska man? Var det ett lätt beslut?
Alltså? Nej, det var det inte. Fastän det var inga sömnlösa nätter heller. Nej. Utan jag bestämde mig ganska fort. Säkert en process som man har hållit på med som man inte har varit medveten om att man har hållit på med. Ett tag också. Men lite att man känner att man har gett så mycket av sig själv. För jag har också haft en speciell tjänst de senaste åren. Så man har också gett upp mycket av det sociala sammanhanget. Eller hur jag nu ska beskriva det.
Mm. Vad var det för tjänst då?
Jag har varit spanare här i... Ja, utgått ifrån Karlstad. Men på slutet så har vi ju jobbat i och med omorganisationen så har vi ju jobbat i stort sett i hela regionen.
Mm.
Och det är ju en liten ort och man får ju tänka lite annorlunda. Att ska man komma busarna nära så får man ju också försöka vara liksom anonym på det privata planet. Och,
just det.
Ja, jag har ju levt mycket liksom genom mitt jobb eller vad man ska säga. Mm. Och då har man ju också missat lite av det sociala sammanhanget.
Just det.
Ja.
För vi fick ju, alltså Snutsnack fick ju ett meddelande från en person som inte alls överensstämmer med ditt namn.
Nej, jag vet. Den personen heter ju Olle.
Ja.
Ja. Och jag gillar ju Olle. Olle tycker jag är ett väldigt fint namn.
Absolut.
Ja. Så då valde jag att bli en Olle på sociala medier.
Just det.
Ja. Och där har jag ju också en liten rolig historia. Jag har ju en kompis som... Ja, jag håller ju på med hästar också.
Mm.
Ja, och vi har en hel värld och det är ju en väldigt speciell värld. Men vi satt väl och chitchattade där på Messenger någon kväll om olika saker inom hästvärlden.
Mm.
Och till slut så kommer hennes kille och säger så här: ja, och vem är den där Olle då? Ja, men det är ju Lillis, säger hon då. För jag kallas ju för Lillis också.
Ja.
Så det blir nästan ett litet svartsjuke drama där över den här Olle som var där.
Som egentligen inte
som
finns.
Inte finns.
Men du sa att det här kanske kan ha varit en process som ändå liksom har hållit på lite i det fördolda då nästan då. Vad då? Har du ändå tänkt tanken någon gång att man kanske skulle pröva någonting annat än just själva polisyrket? Eller?
Nej, men kanske att det var liksom dags att bryta. Dels för att jag kände att jag började på att få en sån här inre frustration. Att jag fick inte jobba. Jag fick inte jobba på det sättet som jag tyckte att vi hade kunskap för att göra.
Mm.
Och kompetens för att göra. Att, jag tyckte inte att jag fick använda min kreativitet och min lust och mitt driv. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men
någon form av begränsning? Att du kände dig lite begränsad?
Ja, begränsad. Och så det tror jag har varit en sån process som har börjat. Att man har liksom... Jag har drömt mycket liksom sådär, man har vaknat och drömt massa, ja, nu har jag nog haft någon annan process här som har varit igång liksom, att jag ska sluta eller...
Den här begränsningen, var det någon form av typ så här, ekonomisk begränsning från myndigheten eller var det liksom en chefsstopp eller vet du vad den här begränsningen egentligen bestod av?
Ja, men jag tror att det har varit en kombo. Mm. Jag tror så mycket har ju kommit med omorganisationen. Och vi spanare hamnar ju lite ute i det svarta fältet, eller vad vi ska säga. Och sen delar man upp olika delar inom specialenheterna. Egentligen enheter som inte klarar sig utan varann. En enhet hamnar på regionsnivå och en hamnar på polisområdesnivå. Och sen blir det liksom, det skulle ju bli mer medarbetardrivet och vi skulle försöka liksom lossa på alla de här hårda skruvarna som har varit mellan oss.
Men det blev
så.
Ett glapp istället?
Det blev
då?
Ett glapp, ja. Mm. Ja. Och så blir det också ett sånt glapp där cheferna inte tog beslutet. Det var ingen som hade beslutsmandatet.
Mm, okay. Ja. Mm. Fattar. Känns det någon skillnad att vara, ja, man är ju inte polis, men man jobbar i alla fall som polis, men kan du känna någon skillnad liksom? Mm,
ja, men det kan väl göra, och i början så var det ju, så saknar jag det ju naturligtvis. Mycket, det faller ju, det blir ju som en liten identitet eller vad man ska säga också.
Vad saknar du?
Men den här adrenalinet och den här känslan av att jag gör någonting liksom, för någonting framåt. Och jag är ju också väldigt, en del kallar mig ju för trumpen och introvert liksom. Det tycker man ju kanske inte att det är så jätteroligt att höra.
Nej.
Men att vara en introvert kanske inte är så fel egentligen. Jag är väldigt analytisk, jag älskar att hitta lite röda trådar här och där liksom. Och försöka få ihop det där till ett nystan. Det gillar jag. Ja. Och det är ju det som är tjusningen med spaningsjobbet tycker jag. Allt vi ser, vi som är ute, som kan leda den här förundersökningen framåt. Liksom.
Just det. Vi kommer väl komma till hur du blev spanare, för det blir man ju sällan direkt som polis, att man liksom hamnar på span direkt.
Nej, men det blir ju nästan jag.
Det blev nästan så.
Ja. Det blev det.
05 var det när du började skolan. Men jag vet också, du berättade att tankarna var kanske att du skulle börja ännu tidigare.
Mm. Så har jag väl alltid haft en dröm, du vet så här, men ambulansförare eller polis skulle jag bli. Varför jag just skulle bli ambulansförare vet jag inte, men jag tror det är för att jag gillar bilar och köra fort. Jag hade någon sån där naiv...
Fördomen om såhär att kasaraggare kommer direkt
antagligen,
här.
Ja, jag förstår det. Men ja, det var kanske någon sån naiv tanke om att jag alltid skulle få liksom köra fort. Ja, jag vet inte.
Ja, just det.
Och så dröm om att bli polis. Så det hade jag. Men sen så 1989 då, när jag var 18, så 3 dagar innan julafton så krockade min stora syster, som då var 23, tillsammans med sin sambo med en fullastad timmerbil och omkom ju då i en trafikolycka. Och det var ju naturligtvis väldigt så... Det blir märkligt liksom. Många år som blir märkliga år, kan jag säga. Innan man fick rätsida på allting.
Var det några konkreta planer då där i ditt yrkesval kring liksom ambulansförare och polis som liksom sattes på paus egentligen på grund av den här olyckan då där din syster dog.
Men det var ju mest, ja, det blir ju naturligtvis min egen känslomässiga resa eller vad man ska säga, att jag kände att nej, jag är nog inte riktigt redo, för jag vet ju också att jag kommer ju få åka på trafikolyckor. Och jag ska ta hand om de här, att jag själv kände att jag var tvungen att vara färdig för att liksom kunna ta mig an den här proffsrollen, eller hur man nu ska uttrycka sig att det blir, för det är ju så, man klär ju i sig en roll när man kommer på en trafikolycka eller ett självmord eller, och att jag inte fick känna att den här min egna sorg skulle liksom ta överhanden. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men...
Nej, men det låter också väldigt moget för en 18-åring. Och det har kommit upp i podden innan. Alltså, som polis så kanske många som säger, ja, tar du med dig jobbet hem och så vidare. Men det här är ju också ett bevis på att man tar privatlivet då in till ett jobb. Att man tar ju också med sig sitt privatliv in, och de här upplevelserna som du säger, att det var ju en upplevelse från ditt privata liv att din syster hade gått bort i en trafikolycka, och det tar man ju också med sig till polisjobbet. Mm. Och man tar ju med sig hela sin till ryggsäck. Allt som man har med sig tar man ju med sig in i det här.
Jo, men det är klart. Ja. Så är det ju. Och det är ju, och samtidigt är det ju inte av, det är ju inte av ondo heller, utan att det är ju det vi poliser många gånger, eller vi poliser, nu är jag där igen. du hör ju.
Ja.
Det är polisen, att man har ju den här erfarenhetsryggsäcken. Det är ju den man tycker är så viktig att kunna luta sig emot många gånger när man är på olika jobb. Liksom. Mm. Att man kan sätta sig in i den här andra personens... Att jag kan försöka liksom... Jag kanske inte kan förstå fullt ut, men jag kan i alla fall försöka att förstå hur den mår, eller varför den tänkte så, eller varför hamnar vi här, eller... Ja...
Hur tänker du kring det beslutet då, att det blev ett paus, att du liksom väntade och gjorde andra saker tills du sökte till polisen? Hur tänker du att det beslutet var?
Nej, men jag, för min del var det ju väldigt, väldigt bra, tror jag. Jag fick ju också en chans, för jag ser det ju som en chans att jobba med barn med funktionshinder och deras familjer runt omkring. Så det var ju också en uppbyggnadsprocess för mig.
Mm.
Tycker jag att det var i alla fall. Och sen så sökte jag ju skolan och sådär, och sen jag kommer ihåg den första när vi var på rättsmedicin där, när vi skulle in och titta, när man ska titta på de här liken. Bortgångna och likerna och de här. Ja. Och då kommer de in, 2 17-åriga pojkar som hade varit ute och åkt moped, trafikolycka, krockat med ett tåg. Det var det vi skulle titta på. Och jag känner ju direkt att, och de, alltså pojkarna var jättefina, det var inga liksom, utan ja, inga sådana här hemska liksom syner, ingenting, utan ja, men de var fina, ungefär samma sak som jag hade upplevt min syster när jag var och tog liksom adjö på henne på sjukhuset. Men det blev ändå den här reaktionen när jag gick in på toaletten, kommer jag ihåg, och jag liksom, du vet, grät verkligen. Jag kände mig som den här Munchs, den här skriet, kommer du ihåg, den där tavlan, liksom. Bara så här, titta mig själv i spegeln och liksom bara stört kött. Men bara någon minut och sen bara, så, nu är det färdigt, nu känns det bra, och så har jag bara...
Var det ditt första möte då, liksom, kan man säga, att du fick upp din systers olycka? Har du reagerat likadant sen? För jag förstår ju att du kanske har varit på andra incidenter som haft med trafikolyckor att göra.
Så. Nej, alltså egentligen inte. Jag har varit på ett ärende i en ort utanför Karlstad, några mil utanför här, där det var 2 kompisar, de som hade lekt uppe på en hängbro. Suttit där och brottas och så här. Tydligen är det någon sån här lek som de här ungdomarna i den här orten har gjort till och från i många år, tydligen.
Okay.
Så sitter de på den här bron, och men i det här fallet så slutar det väl med att den här ena pojken tappar väl balansen och stuper ju ner i Klarälven då.
Mm.
Men på vägen så slår han ju i huvudet i någon järnbalk och blir väl medvetslös och drunknar ju helt enkelt i Klarälven.
Mm.
Och det jobbet fick ju jag när jag var då i uniform, och så var vi och försökte leta efter den här med hjälp av dykare då.
Mm.
Och det gick ju ett par dagar innan vi hittade pojken.
Ja,
och då kände jag ju den här, då kom det ju lite tillbaka, att jag kände att det är så viktigt för mig att hitta pojken och få liksom leverera han till sin familj liksom, så att de får en chans att ta ett ordentligt adjö. Och det var ju en sån här riktig glädje mitt i sorgen, kan jag säga, när vi hittade, när de kom upp med pojken liksom, och hade hittan, och jag fick åka hem till familjen, och de satt i vardagsrummet så här, hela släkten där, och man känner ju först också, för man har ju egentligen ingen aning, hur ska jag bli mottagen?
Precis.
Ja. Alltså, vi reagerar ju alla olika på sorg.
Mm.
En del blir ju arga och en del, ja. Så man hade ju den här mentala förberedelsen ändå, att nu ska jag in och leverera det här. Och jag kommer så väl ihåg den när mamman kommer upp där, när hon möter mig, och så bara säger jag att, ja men du vet, jag bara åker ur mig så här. Hasplar ur mig bara, vi har funnit honom så här.
Mm.
Och hon bara slänger sig runt min hals och bara kramar mig och... Ja, det. Sen fick jag ju dem på patologen och ta emot de här mamma och pappa sen också på bårhuset, så att de fick åka in i ett väldigt tidigt skede. Det var ju egentligen bara några timmar efter att vi hade funnit honom.
Mm.
Ja, men och det kände jag, det är ett sånt där minne som jag tittar faktiskt nu, för jag har ju på inrådan om två rutinerade gamla vänner som då var poliser innan jag blev polis.
Mm.
Så har ju de alltid ångrat sig att de inte har gjort en klippbok.
Oh.
Ja, så det fick jag när jag tog examen. Och jag har faktiskt följt deras råd. Och klipper ju faktiskt ut mycket av de här händelserna och stora ärenden man har varit på och sånt där. Så jag gick faktiskt tillbaka och tittade nu. Och det är ju då 10 år sedan nu i somras som det här ärendet var med den här pojken.
Okej, okay. Vad känner du när du bläddrar i den här boken?
Jag känner att det är väldigt roligt, och jag tänkte lite när vi bestämde att vi skulle prata, så tänkte jag så, är det så himla roligt att prata med mig då egentligen?
Mm.
Ja, jag har inte gjort så mycket. Suttit i en bil och tittat på en dörr, som många kan tro att en spanare gör.
Ja,
det var inte så mycket att prata om i en timme. Men sen när jag börjar bläddra i den här, så ser jag ju, ja, varit med om fantastiskt mycket, både roliga och sorgliga saker och stora ärenden och ja, mycket roligt.
Hur mycket hade du glömt när du, var det någon sida så här som du bara, när du liksom vände blad, så tänkte jag, men tusan, det här har jag också varit med.
Ja, jo, så är det.
Det är så. Ja. Lägger man det liksom i någon mapp någonstans i huvudet som liksom sorteras undan bara?
Ja, lite tror jag att man gör det. Och sen är det väl mindre ärenden naturligtvis, men man börjar ju minnas och sätter det i ett sammanhang.
Mm.
Och det är ju lite roligt faktiskt.
På något sätt så alla de här klippböckerna, jag har ju från min pappa också, han var ju en duktig orienterare, så har jag någon, han hade ju en klippbok om alla hans gamla resultat. Och...
Det är väl lite upp till hur man är som person kanske,
hur
man vill ha det. Men jag hade ju även så i min sorgarbete efter min syster till exempel, så skrev ju jag väldigt mycket.
Mm.
Och det är ju också sånt som jag har samlat i en sån här bok liksom.
Mm.
Sen kan man ju tvinga sig ibland att läsa det bara för att...
Just det.
Ja.
Det... Men var det här någonting som, när du började läsa till polis, var det liksom, fanns det en rädsla för att möta, men till exempel, du skulle kunna ha åkt på ett jobb där en timmerbil har liksom, alltså, fanns det någon rädsla för att möta just den delen av dig liksom?
Jo, men det tror jag väl. Att man hade ju såklart, och det, jag tror det var därför som det blev så när jag väl kom och liksom beskådade det här första gången. Att det var liksom den här rädslan, och sen så, ja, så släppte väl den där proppen, eller vad man ska säga.
Precis,
ja. Sen upplever man ju rädslor hela tiden.
Mm.
Men inte just för det ännu mer liksom.
Mm.
Nej. Så det var väldigt skönt att jag fick göra det redan på skoltiden.
Just det. Ja. När du gick skolan, var det grundkurs 1 och grundkurs 2 där, eller hade man bytt?
Ja, jag gick ju distansutbildning.
Ja, just det. Okej, okay. Du gick distansen. När du var färdig, hur funkade distansutbildning tycker du då?
Ja, för mig var ju den väldigt, väldigt bra. För dels hade jag fått båda mina pojkar också. Mm. Så jag hade ju småbarn. Och sen hade jag väldigt mycket hästar.
Ja, det, jag är djupt imponerad om man kan kombinera det där.
Alltså. Sen jobbar jag också. Ah, ja. Mm. Så, och läste på distans. Så att, jag har haft det ganska, hade det ganska hektiskt.
Mm, det låter så. Ja.
Det var inte så mycket som fick störa mina rutiner.
Nej. Jag fattar.
Så.
Ja, då var ju nästan distansen ett måste för dig. Ja, du hade inte kunnat pendla någonstans.
Sen var vi i Stockholm var åttonde vecka.
Just det.
Ja, i 14 dagar.
Mm.
Och då var det ju som lite semester för mig.
Ja, då fick du någon annan hand om hästar och barn. Och
ja, så fick jag bo på Gröna Villan där i Stockholm, vet du, när man åker in genom grindarna där. Så.
Ja. Och då åkte du ner för då lite bilkörning och skytte och lite så praktiska saker.
Mm. Ja, mest gjorde vi ju alla prov, om man säger, på skolan.
Ah, okay.
Ja. Mm. Så mycket lektioner hade vi ju här, och vi hade ju också mycket mer praktik egentligen än vad de på skolan hade, för vi var ju på myndigheten från början, så vi blev ju också ett ansikte.
Mm.
Så för oss var det också mycket lättare egentligen att komma in. Att vi var ju kollegor, kan man säga, från början. Fastän vi gick i skolan då, så var ju vi ett ansikte redan ute på myndigheten.
Just det.
Ja.
Sen när du var klar då visste ju folk vem du var på stationen och sådär.
Ja, så ja, det, för mig kändes det väldigt, väldigt bra, och man kunde ju liksom rådfråga och man kunde gå och få lite hjälp i de här skolarbetena om det var någonting vi undrade över. Och,
just det.
Ja, jag tyckte att distansen funkade väldigt, väldigt bra för mig i alla fall.
Okej, okay, men då var du ut på ordningen och när du var klar där och snurrade i radiobil då?
Det gjorde jag som alla andra, och det var också en jättebra tid naturligtvis att få genomgå den tiden. Sen var ju inte jag där så länge. Jag tror jag jobbade inte ens 3 år.
Ja, det är ganska kort.
Det är kort tid. Sen så blev jag inlånad då till spaningsenheten som var på länskrim på den tiden i ett ärende som vi skulle ha. Så frågade om jag var inte, jag har ju alltid varit lite intresserad av att jobba civilt. Jag tyckte att det var roligt. Jag hade väl lätt för det liksom. Det är inte alla som tycker om det. Det är lite ett speciellt sätt att jobba.
För man tar ju av sig liksom skalet då liksom. Plötsligt så är det ju inte så obvious polis liksom. Nej. Hur var det för dig då att liksom gömma den biten?
Men jag tyckte ju att det var skönt. Alltså att jag får jobba. Men då på den tiden var det lite mer att vi jobbade som ingripande spaningsenheten, om man ska säga. Då hade jag ju kontakten med busarna på ett annat sätt. Liksom, att man fortfarande då pratade med dem och så. Det gjorde jag ju inte senare sen när jag blev personspanare. Då har man ju inte haft den kontakten.
Nej.
Men jag tyckte att det var väldigt skönt när jag kunde få börja jobba civilt. Och pistolen har jag väl egentligen aldrig velat haft.
Nej,
den har bara ställt till det liksom.
Ja, just det. För om man ska försöka klä sig liksom avslappnat en sommarkväll så är ju den kanske lite vägen då.
Mm. Och vi tjejer kanske får ha stora tröjor på oss och sådär som det var i början. Och jag menar, det blir lite... Där kände jag mig lite begränsad.
Ja,
ja.
Lättare på vintern då?
Ja, mycket lättare. Ja. Så att, nej, men så det var en bra tid. Och sen så kom det ut tjänster då på länskrim där som jag sökte, och då fick jag. Enheten var ju från början ingripande spaningsenhet som sen utvecklade sig till att bli mer personspaningsenhet då. Ja. Och det älskar jag ju också.
Vad är det så? Vad är det som du älskar med då?
Ja, men jag älskar den här känslan av att jag liksom kan bedriva mitt jobb utan att de vet att jag gör det. Liksom. Känslan av att sitta bredvid någon och överhöra ett samtal. Eller, det är härligt.
Ja, det är spännande.
Ja.
Fick du någon ytterligare utbildning då när du gick liksom från med det här civilingripande polis till att du gick som personspanare? Gick det någon?
Jag gick ju... 2013 var det, så kom det ju ett nationellt beslut om att spaningsutbildningarna ska bli nationella.
Mm.
Att vi ska få lika utbildning vart vi än jobbar i Sverige. Mm. Vilket var egentligen en riktigt bra statushöjning för spanarna.
Mm.
Och fick då äran att jag blev uttagen och få åka på den här spaningsutbildningen.
Mm.
Och då var det ju också holländare här som bedriver sin polisskola på ett helt annorlunda sätt än vad vi i Sverige gör.
Okej.
Okay. Ja.
Hur var det att möta deras sätt då? Vad skulle du säga skilde sig då?
Ja, till att börja med så... Ja, men jag vet inte. De driver det. De har ett helt annat, en hårdare gallring eller vad man ska säga.
Mm, okay.
Ja. Du får gå liksom 12 veckors program eller så. Alltså så har ju inte vi.
Nej.
Men nu har ju de också haft en annan, helt annan brottslighet.
Mm.
Ja. Än vad vi är vana vid här.
Mm, just det.
Ja. Alltså narkotikan har ju varit så mycket större och ja, utvecklingen har ju varit. Nu kanske vi börjar på att komma ikapp, men just då gjorde vi inte det i alla fall.
Just det.
Ja. Och de har psykologer med och de har liksom okay. beteendevetare och det är ju en sån, det är ju en riktig sån resa egentligen att vara spanare och lära dig hur du ska hantera din motståndare för att få ut informationen.
Mm.
Ja. För det är ju det handlar om, att jag ska Absolut. Ju kunna få det här personliga mötet och ändå på något vis, jag ska inte säga att man, eller jo det kan jag säga, man lurar ju den andra och lita på dig och öppna upp och kanske börja leverera saker som du sen kan ha användning för liksom.
Ja, det är i alla fall för mig i alla fall en liten tröst att det har liksom blivit en sån kompetenshöjning även på spaningssidan för att en del var ju... Nej, men, vi ser på liksom 120 jo, men, meter att ja, det kom men så en polis. Är det,
ja. Och det var ju det lite att ja, sätt på dig en jacka och åka ut och titta lite, som vi säger. Titta lite grann, som vi säger här i Värmland. Det funkar ju inte riktigt så. Liksom.
Nej.
Och det var en riktig statushöjning för spanarna och det är en riktigt, riktigt bra utbildning. Är det.
Jag skulle vilja bara så hoppa in någon vecka och få göra de så här jätteroliga grejerna.
Mm.
Men det är ju som vi vet inte som på film, utan ibland är det ju lite segt också och det är lite annat. Men som helhet så finns det ju någon oerhörd charm och det finns en gnista där som är väldigt intressant.
Ja, men så är det ju. Och det är, ju, och det är väl den man liksom... Ja, jag tänkte på det här om dagen faktiskt. Att, ja, men spaningen, alltså jag saknar ju den här spaningen.
Mm.
Men jag gjorde ju även det när jag var polis på slutet. Då saknade jag också den där spaningen för att jag då kände att vi jobbade inte på det sättet vi skulle kunna göra, nej.
Mm.
Och nu är vi ju där igen, så det låter väldigt, det är väldigt sorgligt här i det här programmet när jag är med. Men det blir ju också en sån här... Ja, men, det är en liten sorg tycker jag.
Mm.
Att man inte kan få dem att förstå vad, liksom, vilken kompetens vi har och vad duktiga vi är. Liksom. Mm. Ja.
Ja, och det är lite så här tycker jag. Det finns en sorg när man när man märker att många drivna, duktiga poliser som tänker till hoppar av. Liksom. Mm. Och det är den kompetensen försvinner. Och det är tråkigt för myndigheten.
Mm. Ja, men jag hamnade faktiskt på tåget när jag åkte hem en gång från Stockholm, så hamnade jag med Anders Thornberg.
Mm.
Och då sa jag faktiskt det till han att ja, jag är en före detta kollega, så vi började prata lite där. Och då sa jag, ja, men det kommer bli bättre nu. Vi kommer ju kunna anställa fler och utbilda fler och så. Men, ja, men det viktiga är ju egentligen att behålla de som har den här erfarenheten och fortfarande har den här liksom drivet och kompetensen. Och sen är det ju, ska det ju vara en blandning naturligtvis. Men det är också väldigt viktigt att behålla de rutinerade. För det tar många år att bygga upp en sån organisation igen.
Mm. Du berättade ju om den här pojken som ramlade ner i Dalälven. Klarälven. Men jag såg att du tänkte på någonting annat nu också. Man ser ibland att folk får någonting i blicken.
Mm.
Vad tänkte du på? Du tänker på något ärende nu?
Ja, men, alltså det som är lite speciellt också när vi bor eller jobbar, om man säger, här i Värmland, det är ju också att vi vi har ju väldigt mycket skog. Mm. Det blir ju så, det blir ju mycket stora ytor och ja. Vi, mycket av våra stora narkotikaärenden har ju också bedrivits i skogen, eller hur jag nu ska uttrycka mig.
Jag förstår.
Mycket narkotika gömmer ut i skogen och fått lägga på mycket gömmer och sånt.
Ja.
Det är ju också sånt som är oerhört spännande. Så inte bara den här fysiska liksom, kontakten, utan att man också har fått legat ute och plågats ganska rejält också. Och jag är ju en frusen själ, kan jag säga. Så jag fryser ju jämt. Så det har ju varit riktigt plågsamt ibland när man har varit, fått legat där. Men jag kommer ihåg ett ärende som vi hade i västra Värmland. Eller egentligen flera som vi har haft i västra Värmland. Men där vi har haft en stor leverantör. Och vi lyckades egentligen av en, ja, men det var en liten sån där händelse. Bara se den här busens bil vid en liten sån här timmervända som de åker in och vänder timmerlastbilar och när de hämtar virke och sånt där.
Just det.
Och där har vi, börjar vi kolla och då finns det en, folk dumpar ju massa saker i skogen och vid den här så har de dumpat en frysbox. Och i den här frysboxen då så ligger det ju amfetamin, en stor klump helt enkelt.
Aha. Som man har gömt där?
Som man har gömt i, inne i där kompressorn ska vara i den här dumpade frysen. Så är det på sidan. Där i hittar vi. Så vi är ju på den här gömman då. Och jag får ju ligga också på den här gömman. Fastän jag fryser så är det ju lika för alla.
Aha, ja, just det.
Och det börjar, du vet, det är mörkt. Och det börjar regna. Och vi har ju varit där ett par dagar alltså. Okay. Så man börjar ju hänga lite med huvudet och tänka hur ska det här bli liksom.
Men var det, hade du säger att det var dumpat, så det skulle se ut som att någon bara hade slängt det.
Nej, men jag tror att de bara hittar en bra överlämningsplats helt enkelt.
Ja, just det, precis.
Ja, att här blir ett bra, istället för att beskriva att bakom tredje granen under stocken där så lägger jag den här påsen, så hade de väl tur och hade hittat en dumpad frys helt enkelt som de gömde i. Och så jag fick ju ligga på den här gömman då. Och sen efter någon natt där så dyker det ju upp en bil. Så jag får ju börja åla mig framåt där mot den här frysboxen.
Men hur långt ifrån ungefär ligger du då när du ser den här bilen och det?
Och då ligger jag nog kanske 20 meter därifrån, in i skogen. För jag ligger under en gran, för det är ju inget bra väder heller. Och så kommer ju bilen. Och då slår ju adrenalinet upp i taket naturligtvis. Och man går igenom allting. Vart har jag alla grejer? Du vet, mängder av kläder på sig.
Mm.
Ja. Vart har jag pistolen om jag måste ha den? Hur ska jag göra? Hur ska jag orka springa? Om de springer.
Vad var stelhetsgraden på dig där?
Jag var inte jättefräsch i benen, kan jag säga. Men man får ju sånt adrenalin så att man liksom, man går ju in i den här tigerstadiet liksom. Ja, nu händer det liksom. Och ut kommer en kille och jag hör ju röster och billjus och grejer, så jag måste ju liksom börja åla mig. Och då samtidigt där så blir man ju, shit, nu kommer de höra mig.
Mm.
Ja, tyst och så ålar jag fram och så ligger jag bara en och en halv meter, skulle jag gissa, att jag är ifrån den här frysboxen.
Åh, jäklar, vad nära.
Ja. Och så kommer den här killen och så hukar han sig ner och så säger han så här. Här är det, säger han. På ren värmländska också. Då.
Så hörde att det var en
och då bara, local. Ja, då bara rusar jag upp och bara skriker polis. Och det är klart att han blir ju så rädd. Och det, ja, så han bara ramlar ju baklänges och det blir ju liksom...
Oj. Vad har du dina kollegor?
Ja, men jag har ju andra kollegor som står liksom i yttre ring, kan man ju säga. Och några fick ju ta matpaus och... Så har jag ju en kollega som är nära mig också, så han kom ju också då direkt. Så att, Men just den här känslan av att när man bara får resa sig upp i mörkret där och bara skrika liksom polis och det...
Ett ja. Klassiskt sånt.
Fånga, ja, men jag vet. Fånga boven. Jag vet. Visst är det härligt?
Ja, och en sån här ligga liksom på vakt och få liksom nos också på det som man verkligen vill. För att man har ju, jag har ju suttit och det, det händer ingenting. Nej. Det som man trodde skulle hända händer ingenting. Nej. Och därför är det ju liksom, det här är ju det som, det är ju julafton
ja.
Då.
Det är ju, ja, det är ju en sån här dröm som man har och sen... För oftast är det ju så att vi kanske inte har den här uthålligheten faktiskt.
Precis, ja.
Att man inte kan liksom viga de här dygnena åt den här händelsen. Och det var ju... Ja, nej, det var en sån här fantastisk, sån här klassisk grej som jag aldrig kommer att glömma. Liksom.
Nej. Det är ju väldigt, väldigt svårt för polisen att upptäcka en sån här sak. Ja. Så det var... Men det krävs ju ibland för att göra ett bra resultat oavsett om det är arbete eller sport och så behöver man stolpa in ibland.
Jo, men och det är ju sånt där. Men, och sådana ärenden har vi ju ganska många av just här om man säger.
Ja, just det.
För det blir ju mycket så. Det blir ju mycket att vi jobbar ute på landsbygden och vi har inte så mycket annat att välja på än att vara i skogen.
Precis.
Och jobba utifrån skogen och det är ju också ett väldigt speciellt sätt att jobba liksom.
Ja. Men så, alltså den här ålningen som du gjorde då ja. Alltså, för du kunde ju ta det då ändå ganska många meter utan att han upptäckte dig då.
Ja, men det är ju, jag menar de hade ju en bil, det regnade, bilen var igång. Jag menar han ska ju också ut och göra någonting. Mm. Han har ju också säkert adrenalinpåslag när de ska hämta det här.
Ungefär, kommer du ihåg vad du pratade om för mängder där då?
Det var någonstans mellan 1 och 2 kilo tror jag.
Ja,
så
det är en ansamling. Ja. Lätt över grovt narkotikabrott. Jättekul ärende. Kul att få de här bilderna av när du ligger där i skogen och det regnar och det är mörkt och du fryser. Och så kommer de där till slut.
Och jag fryser ju på riktigt liksom. Det går inte att beskriva. När man känner att man är så kall så det känns som att det är någon som gnager en på insidan liksom.
Och sen är det väl så också att man kan inte göra så himla jättemånga byten kanske då eftersom när man väl ligger där på plats så får du ligga här.
Ja, det blir ju så.
Som vi har överenskommit liksom.
Så att, ja, nej, men så mycket sådana roliga skogsärenden har man ju haft. Med hyfsat rolig. Resultat och så.
Ja, kul. Ja. Klassisk stakeout. Ja.
Sen har jag faktiskt ett annat roligt också när vi... Och jobbat emot en annan som rikskändis som vi har i norra Värmland. Som, där då före detta RK och Rikskrim var inblandad och vi skulle hjälpa dem i ett ärende. Och på den här orten, så, ja, men den är inte stor, det finns en korsning och så några rödljus och sen är det en affär och så finns det ett Sibylla-hak liksom.
Mm.
Och de kommer, de landar väl in säkert inte jättementalt förberedda kanske på vad det är när man kör rätt in i landsbygden här. Mm. Jag sitter på den här parkeringen och våran huvudman då har gått in på Sibylla här i sin varseljacka och lite så där. Ja, men det är en klassiker.
Med skor med så här
tåhätta. Ja. Och så kommer den här killen ut, säkert superduktig. Kliver ur sin någorlunda fina bil, kavaj, backslick.
Oh.
Och så tar han fram en liten hund, en sån här chihuahua, som han tar upp i famnen och ska liksom, nej men jag tar det här, han skulle gå in på Sibylla. Och där ser man, du vet, alla, har man hund där så har man en älghund, liksom. Eller en grå hund, eller ja.
Inte så många chihuahuor.
Inte jättemånga. Nu är det ju annorlunda. Nu är ju det här många år sedan.
Ja, men det stack ut verkligen.
Det stack ut liksom. Så man kände att här får jag nog börja på att förbereda mig och gå in på någon sorts räddnings... och vad ska jag göra? Alltså, järnkontoret börjar ju jobba.
Ja.
Vad ska jag hitta på? Ska jag ramla ihop? Ska jag bli sjuk? Alltså, jag måste ju göra någon avledande manöver här. Mm. Ifall det blir liksom... kaos här inne. För alla tittar ju på den här personen naturligtvis. Mm. Ja, men han är ju fin och alltså, han är en snygg kille liksom som kommer. Ja. Så att ja, så han drog på sig lite uppmärksamhet kan jag säga.
Mm. Mm. Men vad hände då?
Nej men alltså det gick hyfsat bra gjorde det faktiskt. Och det var väl lite att ja, vi hade nog lite tur i det ärendet också. Ja, ja, han kom ut ganska fort ifrån Sibylla. Det blir ingen längre mat uppehåll där, utan han backar ju ur planteringen så att säga. Så det var inget sånt närgånget möte direkt. Det kändes, man kände väl direkt Trav också kanske när han gick in där att
Han inte ska stå tillsammans med, eller liksom hänga
Nej, med att han inte, han kommer få svårt att jobba sig fram inne här på Sibylla liksom. Uppmärksamheten blir lite för stor.
Mm.
Ja. Så att, ja men det var roligt. Det är såna grejer som man liksom ja, den mentala förberedelsen.
Just det, precis. Mm. Jag vet ju att du nu jobbar på den privata sidan med säkerhet och sådär, vilket inte är helt ovanligt när man slutar som polis eftersom många poliser har den kunskapen med sig. Jag vet också att du har hästar och hundar och jag har fått klappa några riktigt söta 9 veckors kattungar här. Så jag anar att du kanske inte sitter framför tvn konstant.
Nej, och det är väl den största farhågan jag hade att du ska fråga mig om ett tv-program. För jag kan väl säga att jag är inte het på att sätta på tvn direkt.
Nej, jag förstår det.
Så att, nej, vad vill du veta?
Nej, men jag förstår ju då, det blir inte så mycket tv och serier och sådär, men har du aldrig, är det ingenting som du kikar på som du skulle kunna rekommendera våra lyssnare?
Ja, men nu känns det som att jag har haft väldigt mycket dödtid här, eller hur? Eftersom jag har tittat, jag har faktiskt tittat på en serie.
Är det så? Ja, det kommer det fram till slut.
Ja, så är det.
Är det
så att, nej, men jag tittar på den här Shetland, heter den.
Jag har aldrig talat om. Vad är det för typ av serie då?
Ja, men det är ju en liten polisserie. Han jobbar ju där på Shetlandsöarna och löser ju mord. Då. Och sen är det ju lite tragiskt att det alltid händer väldigt mycket mord just där.
Ja, det är som morden i Midsommar.
Ja, lite. Det borde ju inte finnas någon kvar där, kan man tycka. För de har ju dött väldigt många. Men, nej, men jag tycker, och jag tror att det är mycket naturen att det utspelar sig där det gör.
Okay.
Jag skulle gärna vilja åka dit.
Ja.
Men det ser kallt ut.
Det kanske är lite kajt där. Var hittar man den här serien då, Shetland?
På SVT.
SVT Play?
Mm. Ja, och det är ju det bästa. Alla sådana som jag kan titta på plattan när jag går runt här, när jag har någon ledig tid, när jag ska vika tvätt eller vad jag nu ska göra.
Just det. Smart. Då har du den mobila tvn med
det är min bästa
i det moderna
vän.
Samhället. Ja, men det är otroligt. Alltså stort tack för att jag fick dyka in här en lördag in i bland hästar och hundar och katter.
Ja, men det var ju helt fantastiskt, tycker jag. Jättekul. Och jag har ju så mycket mer egentligen som man skulle vilja berätta. Liksom.
Såklart du har, och jag vet. Och det blir ju ungefär en timme med varje gäst och man vill ju sitta mycket, mycket längre. Men som jag säger, det kanske finns fler tillfällen och vi gör en del två.
Ja. Det gör det
nog. Men just det, jag brukar också fråga min gäst, vad har du i fickan? Har du något i någon ficka?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Ingenting?
Nej, det är helt tomt.
Jag trodde Lena också, men hon hade en p-bot i bakfickan.
Ja, men det men det får man ju inte här på landet.
Nej, just det. Precis.
Så
tomt i fickan?
Ja, okay, det är tomt.
Då vet vi det.
Ja. Det är tråkigt.
Hej så länge.
Hej då.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Jag har ytterligare spännande avsnitt på lager och nästa vecka är ett av de riktigt bra avsnitten. Vi ses på Snutsnacks Facebook-sida eller på Instagram. Ha det väldigt bra fram till nästa vecka. Ha det fint! Hej då!